Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej!
Hej!
Hejsan!
Hur har vi det?
Jo, tack. Vi har det. PMS-vecka!
Vad sa du att det var för vecka?
PMS!
Premenstruell!
Ja, precis. Jag är premenstruell idag.
Du ser ändå väldigt glad ut för att...
Ja, men fake it till you make it. Ät lite piller också kan man göra så går det lite bättre. Fast ja...
Ja, men visst, du är nästan en sån som behöver göra det, va?
Ja, jag gör lite. Jag tar ett halvt. Jag får bli lite yra av dem, så det går inte så bra heller. Men jag ska...
Ja, för jag skulle säga, jag är snart 49 år och blir fortfarande lika chockad varje gång jag får mens. Ja.
Är det en surprise varje gång? Är det som ett...
ingen koll och jag hatar det.
Att du hatar att få mens, det hatar att inte ha koll.
Det gör man ju, överlag. Det är ju inget roligt.
Nej. Men så är det så många som säger när de väl liksom, när de tappar mensen i klimakteriet så kan de sakna det för att det var en del av så här. Ens kropp och bla bla bla.
Men jag förstår inte jag. Varför skulle man vilja sakna en sån grej? Vad är grejen med det?
Jo, men det förstår jag. Nej, man saknar nog inte kanske mensen just. Men jag menar, det händer väl andra saker också med din kropp när du kommer in i ett klimakterie, va?
Ja, men det här var faktiskt rent relation, alltså mens.
Man saknar
det är klart
blodet.
Att jag vill ju inte ha massa jobbiga saker. Ja, jag har ju hellre såklart mens som mår bra än att slippa mens och må skit. Ja. Men om man bara går rent till de där röda dropparna, ni vet.
Nej. Hej till menspodden!
Menspodden. PMS. Det finns kanske redan. Det finns ju en PMS-podd.
Ja, det är ju Charlie, våran kompis, som har den.
Men det är väl där. Jag kanske ska höra om inte jag kan få vara med där lite. För det är illa nu.
Alltså, det blir ju våran...
Och även som funkismorsa kan man ju ha PMS helt
ja,
enkelt.
Och sen och så är det ju lite, det är som att det är en liten splittring på gång i den här podden. Petra är på väg till PMS-podden. Jag och Lisa är på väg till kräkpodden. Vi har lite olika vägar som vi går.
Det är otroligt. Ja. Men jag älskar ändå att vi fortsätter på vår inslagna glamorösa väg. Vi börjar med funkismorsorna. Alltså det är det är ju glamour. Det är mycket beautytips och så på oss. Och så går jag till PMS-podden och ni går till kräkpodden. Det är liksom, det blir bara bättre och bättre.
Nej, men man måste utvecklas. Man kan inte fastna.
Framåt bara.
Så är det. Ja. Jag vill bli, har ni sett den här Inventing Anna?
Nej, jag har inte gjort det. Men jag älskar ju hennes skådisen. Har ni sett Ozark? Ja. Hon som spelar Ruth Langmore
i precis.
Ozark.
Precis, hon som bor i trailer. Ja, men brorsorna. Men hon spelar ju då Anna Delvey som är en liksom kvinnlig variant av Tinder-svindlaren, fast kanske lite light. Och det här är ju dessutom, den är ju ganska fiktiv också. Men ni vet, när man följer någonting som är på riktigt, och då blir jag ju besatt. Så jag går in och läser, och jag är inne på hennes Insta-konto. Hon har ju alltså nästan 1 miljard följare på sitt, alltså på sin Insta.
Alltså hon, karaktären.
Anna Delvey, eller Anna Sorokin som hon heter egentligen.
Jaha, så det finns en, det handlar om en verklig person.
Ja, och det är en journalist som då skrev om henne som hela den här serien baseras på. Men Anna Sorokin har ju alltså inte gjort någonting, men alltså hon har inte lyckats med någonting, men förutom att bedra på massa pengar. Men hennes ambition är ju inte att bli en rik kvinna, för då sa hon, då hade jag kunnat gifta mig med någon av alla de här männen. Hon vill ju lyckas, hon vill göra någonting. Ja. Men i alla fall, ibland kan vi lämna.
Man var ju lite nyfiken på hur det här skulle liksom komma till oss. Men det var att du ville vara henne.
Jo, att jag vill vara henne. Jag vill checka in på en hotellsvit och bara säga så här: ni får mitt kort, det kommer, min pappa håller på att föra över pengar. Bo på lyxhotellet, skriva upp allt på rummet, gå och köpa lyxkläder. Bara leva lyxliv i en månad och sen bara dra.
Ja. Ja, nej men alltså absolut. Du går via crackpodden till att bli liksom Tindersvindaren.
Nej, men hon avslutar ju med, för när hon inte har några pengar, liksom några kort kvar att låtsas lägga in, och när hon inte har, hon inser att hennes visa håller på att ta ut, då fejkar hon ett självmordsförsök. Eller hon gör ett självmordsförsök, men hon hinner ringa så att någon ska komma upp och hämta henne, så att hon blir magpumpad, för att sen hamna på sjukhus där hon får träffa en psykolog som säger att hon har missbruksproblem och att hon hamnar på rehab. För hon kom på att på rehab köper man sig tid, och då tar hon in på ett lyxställe i Florida, alltså, så hon lever lyxliv på rehab.
Nej, men alltså
det är helt underbart. Dit ska vi, tjejer. Vi ska på rehab i Florida.
Alltså, jag blir så stressad av det här livet att tänka på de här liksom Tindersvindlaren, han också, som hur han
hur är, orkar liksom, de undrar man ju.
Nej, men hur fan, och hur får de ihop det, och också de har ju så många olika igång.
Ja, jag skulle ju försäga mig hela tiden. Jag
alltså liksom, tänk att de,
då måste jag säga värsta Excel-arket med sig. Nu skickade den här bilden till den. För jag skickar ju samma bild till någon annan som att råka få den 2 gånger.
Jag vet ju typ aldrig vad jag har sagt till folk längre. Jag får ju alltid säga så här, har jag berättat det här redan eller? Alltså du vet, för man minns ju inte.
Men de måste ju vara, det är ju något helt annat som driver en sån människa. Ja, psykopater.
Och jag har också tänkt på en sak. De måste ju ha noll rädsla för saker och ting. Jag skulle ju liksom vara så nervös och rädd och liksom att jag skulle bli påkommen. Men de verkar ju psykopat. Liksom inte...
Påminner lite om mina barn när jag tänker efter.
Nej, det tror jag inte.
Nej, men bara kör på liksom. Försöker, nej, alltså, inte rädd.
Det påminner inte alls om dina barn. För de är så ärliga. De bara...
Det är sant. De är filterlösa.
De kan ju inte ljuga. Det är det bästa liksom. Alltså,
ja, det är sant.
Nej, det här är en narcissist eller en psykopat. Alltså det är inte... det är inte lite lindrig utvecklingsstörning som våra barn har, om lite autism och sånt. Jag hoppas inte det i varje fall.
Nej, det får vi verkligen hoppas. Gud vad roligt, förra på det så började vi lite att prata djupt om Ukraina för att sen gå över och tappar helt. Nu är vi tvärtom. Vi är lite så nervösa för att vi faktiskt ska prata lite tunga saker, så vi börjar liksom i fullständigt i limbo här. Men det är okej, okay, va?
Det är okej. Okay.
Ja, man måste få ha lite både och.
Ja. Hur har ni mått sen? Hur har ni mått sen sist vi hördes? Förra gången vi pratade var ni ju också väldigt svaga båda två när jag klippte podden. Det var så mycket från Lisa. Men jag till slut, jag kom hem från min systers 40-årsfest och skulle klippa podden, så jag ber om ursäkt, för jag trimmade den inte skitmycket, för jag var så otroligt trött i söndagskvällen jag klippte den.
Så att... Ja, och det kanske dessutom var så att om du var bakis och hörde mig så där, så kanske inte det var det bästa botemedlet.
Lite, det var kämpigt, men det var ingen fara. Det gick jättebra. Men det var väldigt roligt att säga. Idag är det lite mer tryck i er båda, och det tycker jag känns.
Ja, jag var så
dålig. Vi var ju
dålig.
Lite svaga. Det tyckte jag också att jag hörde när jag lyssnade på den. Vi var ynkliga, det var vi. Ja.
Men idag är det bättre på den fronten, tycker jag.
Absolut.
Jag har ju också varit i Göteborg ett par dagar, så att då blir man lite nyförälskad i sina barn när man har fått lite tid ifrån.
Ja.
Så det är härligt. Ja.
Det är mysigt. Och våren är lite på ingång. Det gör ju faktiskt också att det känns lite lättare allt. Om det då inte...
Ja, men märker inte du, Petra, som bor på ö, att det är så varmt och mysigt och vår på dagen? Iskallt på natten. Så det är,
ja, bryter ju is varje morgon.
Så det är is varje morgon. Ja,
det är och det är... Nej, men när vi sa det i morse, jag bara... Det är så himla... Brukar det alltid vara så att det är så varmt på dagen och så kallt på natten? Eller är det ytterligare någon del i vår miljöförstöring att så här, nu... Det är sådana starka skillnader. Alltså, det var ju så himla... Nej, men det är verkligen så stor skillnad.
Ja, det är jättestor skillnad.
Men det är väl också att det är väldigt extremt varmt nu, är det inte det?
Jag vet inte, nej. Eller? Inte så extremt varmt, kanske.
Ja, alltså det har ju varit alltså, typ så här 14-15 grader, brukar det vara så varmt.
14, det har inte vi, hos oss har vi haft så max 10 faktiskt.
Ja, vi bor ju långt ifrån varandra. Ja, precis. Alltså det här är, vi pratar alltså öbor och täbybor.
Ja, det är jädra...
Ja, men det här vet ni. Vi kör vidare, spinner vidare. Vi undviker... De jobbiga ämnena. Hur har det gått för era barn? Vi pratade förra veckan om att vi skulle säga att barnen kommer tillbaka till verkligheten, kommer tillbaka till skolan lite. Jag vet inte hur. Våra barn är inte så jätteexponerade för sociala medier och sånt. Eller mitt barn är inte, och jag tror inte era barn är det.
Nej, heller. Inte mina heller överhuvudtaget.
Frassa har ju Instagram. Men i övrigt så liksom...
Ja, fast han är nog väldigt fokuserad på sitt egna Instagram i perioder där. Så att då kan ju han liksom bara slänga ut saker på sitt Instagram. Men han, det är ju inte så att han sitter och tittar. Han är ju noll intresserad av att titta på andra där, tror jag.
Ja,
han vill ju få likes själv, det är det handlar om.
Ja. Nej, men jag försöker fråga barnen. Har ni hört någonting om... Nej, de har inte hört någonting, säger de. Och då försöker jag förklara att det händer saker i världen och sådär. Och då blir de ju lite så vad betyder det? Och Kalle samtidigt är ju så här... Här blir det väldigt tydligt att de inte är så, liksom, att de inte har samma intagningsförmåga på något sätt som andra barn, upplever jag. För att när jag då berättar om liksom att det pågår saker i världen och att det är oroligt och så, då bägge två blir så oroliga. Kommer de hit? Nej, men det gör de inte. Men det kommer komma människor hit som har fått fly från sina länder. Jag försöker förklara liksom så gott det går. Men Kalle kan ändå inte låta bli tycka att så här, kan jag åka dit så jag får använda mitt svärd? Alltså han ser möjligheten att få fäktas. Han ser möjligheten att få liksom... Mm. Han tycker det är väldigt roligt att leka. Och krig för honom är att man liksom har två gubbar som slåss mot varandra. Liksom. Så han kan inte... Ja, och han ser inte riktigt längre än så. Sen blir han väldigt så här emotionell kring att när jag berättar att det finns barn då som har fått fly. Och Pelle frågar, har de fått lämna sina gosedjur? Ja. Jag bara, ja, får de nog fått göra så här. Och då säger Kalle, mamma, de får bo här. De får bo hemma hos oss. De får bo i mitt rum. Hur länge de vill tills kriget är slut? Så här, man bara, åh vad fint. Så har man brorsan bredvid. Det är mitt rum! De får inte komma hit. De får inte ta mina saker. Nej, det är mitt mamma. Det är liksom en på varje sida. Ja, nej, men så att det är väldigt tydligt att de tar in små delar. Men de greppar inte vad det här är. Nej. Liksom.
Nej, och det tycker jag också att det är väldigt... För Frans har ju inte heller liksom läst och sett så mycket. Sen så tror jag ju att de pratar om det lite grann i skolan. Men jag har inte fått så mycket information om vad de säger och hur de säger. Jag tycker också att det här är svårt, för det är ju ingenting som man kan mörka för sina barn. Men det är också svårt att veta hur mycket man... För jag känner precis som dig, Lisa, att jag har försökt fråga lite och luska lite hur mycket han har snappat upp och sådär. Men det känns ju inte som att han har inte kommit in i den här perioden och han ställer massa frågor om kriget. Nej. Det kanske kommer komma. Men nu är det ju mer...
Men upplever du att han greppar vad du pratar om? Liksom?
Nej, men där känner jag också att jag inte heller har... Liksom försökt till 100% för att jag inte riktigt vet hur jag ska och hur mycket jag ska ta det med honom. Nej. För att jag inte vet vilken nytta det gör
för
honom.
För mig har det snarare liksom varit att man har velat liksom bara så här stämma av hur deras sinnesstämning är i det. Alltså så här, känner de sig oroliga? Exakt. Känner de sig rädda? Förstår de inte? Har de frågor? Har de inte det? Och så, som du säger, så jag har också försökt informera lite, men jag går ju inte in något djupare mot Svante. Alltså så här, de pratade också om det på måndagen efter sportlovet och vi kom tillbaka på tisdagen, så han har bara nämnt det, men det var verkligen så, då fick de ställa lite frågor, vet jag, barnen och så. Men Svante, jag tänker så här, det finns ju ingen, man ska ju inte heller så här, risken är ju att de är lite nyanslös, eller det blir så här, får jag åka dit med mitt svärd, vi ska rädda alla, att det blir så stora känslor fram och tillbaka, så att det är klart man ska informera och så här, har man frågor, men framförallt så vill man ju snappa upp Känns de oroliga? Är det något som liksom... Och så berätta om då att det... Och också så här, det kommer komma hit liksom människor som vi ska hjälpa, som är på flykt. Och det har jag pratat om för många gånger nu, liksom med krig överhuvudtaget. Att så här, det krigas i länder, i andra länder i världen. Och då måste människor fly, när man också pratar om så här, hur man bor. Jag orkar inte gå i skolan. Jag berättar ganska ofta för Svante att de är lyckligt lottade som måste gå i skolan till exempel.
Det har jag gjort på med många samma här.
Och det hatar han ju. Men jag säger, vet du, att det är högsta drömmen för jättemånga barn att få gå i skolan och lära sig saker. Och det förstår ju han inte hur någon kan tycka. Och då har man ju förklarat att folk har, alltså du vet, att folk har det så mycket värre på väldigt många platser på jorden än vi. Men sen så är frågan så här, hur mycket, men sen är det mer så här, när kriget inte är här så ska vi ju inte heller liksom skrämma upp dem. För man får ju ha en, man måste ju ha en vågskål så att man inte skrämmer dem heller. Så att vi blir liksom att de blir...
Verkligen, man vill ju inte föda någon oro som inte finns. Och det är så jag känner lite med Frans, att om han inte... Om han kommer hem och ställer massa frågor om kriget, då får man ju liksom svara och försöka få honom att vara lugn. Och om man då märker att han är orolig och stressad, så är det ju jätteviktigt. Men när han själv inte verkar vara där, då vill man ju inte spä på det, känner jag. För att då är man ju rädd att det blir en stress för honom. För och det är ju ingen nytta liksom.
Jag såg faktiskt på TV en barnpsykolog som var på TV4 där de pratade om det här. Hur pratar man med barnen? Och så jag tänkte, ja, men det här kan ändå vara bra liksom, att ta tips då. För jag tänker, de är ju barn oavsett om de är funkisbarn eller inte liksom. Ja. Mm. Men, och då sa hon precis det som ni säger, att utgå ifrån barnens frågor. Och stilla liksom den oro som finns, men liksom spä inte på och ge dem inte en oro som de kanske inte har. Och då började jag tänka så här, gud, vad har jag sagt? För jag berättar ju ändå lite, men jag försöker att berätta det på ett sätt så att de ska förstå. Eller jag vill att de ska ha vetskap om att det händer någonting i världen ifall de hör något, så att inte oron kommer...
Nej.
Ogrundat, så att säga. Jag behöver inte säga att ja, vi som bor på ö ska hålla utkik efter ubåtar, har de sagt. Det måste jag inte säga. Nej. Liksom. Sen tror jag inte att det är så stor risk just i våra lilla vik. Men ändå. Utan man kan ju mer liksom säga att ja, men det som jag har försökt säga då är liksom att de är osams, det är ett krig och det händer otroligt tråkiga och farliga saker där borta. Men för att människor ska må bättre och liksom klara sig, så flyr de och då kommer de hit, och då måste vi hjälpa dem när de är här, att lägga fokuset på det, att de som är här, och också precis som du sa, Petra, skolan, och de får inte gå i skolan nu, tyckte Kalle, det lät ju jättebra, nej, men liksom det är ju inte bra, de vill ju det och
ibland, sådär, liksom. När man förklarar för sina funkisbarn så lite det du säger, så jag försöker ändå, när du blev så här, oj, vad har jag sagt, när barnpsykologen sa någonting, ibland så jag säger ju till Svante så mycket större saker ibland, eller så här, med så mycket mer tyngd för att han ska förstå och lära sig. Jag kan ju dra exempel som är så här, inte läskiga, men som är så här, oerhört tydliga för att han ska förstå, som jag tror att jag inte skulle behöva dra till hans kompisar, att så här,
nej, just det.
Jo, men de krigar därför, och där kan, ja, man kan dö. Alltså så här, eller inte så här, ja, men...
Man drar en längre båge på något sätt för att få en bredare bild.
Ja, man måste ju vara tydligare. Och det kan ju ibland upplevas hårdare på något vis, kan jag känna. Att jag är så otroligt rak mot Svante för att han ska förstå. För att det ska bli tydligt liksom. Mm. Så behöver jag inte göra med Polly. Men jag pratade, Polly pratade, och jag pratade lite om det igår. Och då sa hon så här, ja, men då förklarade att det är krig, okej. Okay. Och så först hon bara, och då är det en jättedum gubbe som Putin som har. Och så hon bara, varför kan ingen bara döda honom? Jag bara, ja, jo, det
hon tänker samma som vi andra män då.
Ja, exakt.
Men sen frågade hon också, så jag sa precis så här, att där de behöver fly och kommer hit, och sa hon okej, och då måste hjälpa dem, okej. Hon bara, men kommer kriget med dem då? Var hennes fråga. Så här,
det var ju en väldigt relevant fråga.
Kriget med människorna? För hon fattade liksom inte så här krig, och man bara, hon bara, varför, hur är krig? Man bara, för att man tänker två slåss, så springer de bara vidare, så följer ju kriget med.
Det var ju en sjukt relevant fråga faktiskt.
Men gud vad spännande. Jag bara, när det är liksom att de vill ha det här landet, det är territorium som de försöker liksom ta.
Hon bara, territorium?
Ja, jag bara, den här platsen. Tänk att någon kommer och försöker. Ja, men alltså. Så det var väldigt hon bara.
Det är ju också, nu när du pratar om det, det är ju så sjukt det här med krig. Det är ju så, alltså vad är det här? Det känns så omodern.
Jag skulle precis säga det. Kan man ens säga det? Men det känns liksom förlegat.
Ja. Exakt. Det känns som att det är så här riddare som kommer in och typ fäktas då och ska ha någonting. Vad är det här för någonting? Ja. Vilken nivå? Liksom?
Ja, män. Vuxna män. För det är det ju faktiskt vad det handlar om.
Och så är det liksom oskyldiga, stackars liksom, människor som blir drabbade i det här.
Alltså, ja, men och dessutom, om man nu ska se liksom till vad krig är, så finns det ju till och med faktiskt lite lagar och regler hur man för ett krig. Ja, de följer inte han. Ju han mördar nej. Liksom småbarnsmammor och BB och alltså,
skjuter ambulanser och allt. Det finns ju inget stopp på den där människan.
Ja. Men det var ju, Petra, du berättade en intressant sak här innan, för jag nämnde ju förra veckan att det var lite jobbigt att de pratade om att de målade ut honom som att han har Asperger och att det skulle vara liksom orsaken till hans beteende.
Ja. Nej, men när jag läste i morse så dels, men USA Today, någon tidning eller tidskrift online som jag läste, som det här kom ut efter Krim, alltså efter 2014 när han roffade åt sig Krimhalvön. Och då var det Pentagon på något vis har gjort någon, låtit göra någon utredning att man har studerat hans rörelsemönster. Alltså, och jag bara, och då var det så här, ja, och på rörelsemönstret när han får frågor i ansiktet kan man se, man tror då att han ska kunna ha, eller det står så här, teoretiskt så skulle han kunna ha Asperger. Alltså det är en sån otroligt undermålig och hittepå.
Vilken konstig...
Då är det någon kvinna eller någon psykiatriker som har försökt göra den här. Och då har de pratat och jobbat. Vadå, stimmar han eller liksom jättemycket? Mm. Nej.
Ja, precis.
Utan det är så här... Så att, och, men så har också den här personen då uttalat sig att men man kan inte veta säkert att han har Asperger. För att de har inte gjort någon brain scan på honom. Och den här artikeln, nej men alltså det är sjukt. Och den här artikeln har då Aftonbladet översatt. Och där det står att så här... De fastslår att han har, slår fast att han har Asperger. Vilket också är så här, det står inte att de slår fast det. Utan det står att teoretiskt så tror de det på rörelsemönster. Mm. Och då blir man så här, sen har Aftonbladet översatt den. Sen så har The Guardian svarat på den här. Och bara liksom, ja, fördömer den. Och säger så här, det här är en katastrof. Alltså på alla
fake
sätt.
Fake news.
Fake, eller liksom, ja men de har gjort någon typ av hitte på koll och suttit och studerat videos på honom med och utan ljud och för att se hur han beter sig. Alltså det är så dumt. Och det är ju så de är ju dels så här, för det första så är det så här, om man pratar med en psykiatriker, vad det är för kriterier du ska ha för att genomgå en diagnos, alltså så här, för att ställa en diagnos, så är det inte så här hur du rör ansiktet.
Ja, det är inte bara att kolla ansiktsuttryck.
Nej, det är socialt, det är språk och det kan vara ett repetitivt.
Känns inte det förlegat om något?
Jo. Nej, men, alltså men det som också känns det är att det är stigmatiserande och det är vidrigt för människor som våra barn och som människor som lever på liksom autismspektrat eller med liksom NPF-diagnoser, att det bara så här ytterligare, alltså det är så hemskt, för det är då till exempel Aftonbladet gör det, att man så översätter och bara, och så de har ju inte översatt The Guardians ifrågasättande artikel där det är så här, och då avslutar de också med att skriva så här, och for crying out loud, typ man gör inte en brain scan när man gör en diagnosställning på någon med autism.
Nej,
alltså
nej. Och sen skulle jag läsa inte. For crying out loud, så finns det väl inte en direkt koppling mellan hans beteende och Asperger.
Nej, men alltså det är så dumt.
Alltså
nej,
det är så dumt så.
Men det är ju det som då man tänker...
Alltså vi kan ju börja med att han inte... Att han, det här med att han gör lite som han vill. Ja. Alltså,
inte enligt reglerna. Det är inte så mycket Aspi.
Nej, precis.
Nej, exakt. Det är inte rutinmässigt det han håller på med.
Nej, det är inte rutinmässigt. Det är inte fyrkantigt utanför boxen. Nej. Det här känns inte...
Jag tror att...
Håller sig inte till regler och så vidare. Det här, nej, jag tror inte på det. Här.
Ja, men det är intressant. Det var lite kul i och med att vi var lite arga på det här förra veckan och så läste du det här. Mm. Så att det kände jag var...
Nej, men det är otroligt sorgligt. Och det är framförallt så himla lätt att folk bara, ja men gud jag hörde så här, han har ju autism, men han har Asperger, han har liksom...
Och folk bara, aha, ja då så. Du vet
också, någon bara nys, någon ser i Aftonbladet eller någon ser så här, något som svischar förbi. Och det är bara så otroligt, man känner så här hur vi alla som är... lever nära någon på NPF-skalan, hur vi alla liksom kämpar med att försöka liksom inkludera folk och göra det lättare, och så bara nej men nu är liksom den mest hatade mannen i världen, säger de med också en
blir han ett ansikte utåt med,
han blir ett ansikte för autism och Asperger, man bara då känner man ju ja.
Tack, men nej, tack.
Men en annan grej som jag har tänkt på, när man, alltså, man mår ju så dåligt över alla de här bilderna från kriget, och framförallt alla de här som skiljs, nej, från sig, alltså när familjer splittras, när man ser liksom mannen måste stanna kvar och kriga, och den här stackars killen som man såg gick över gränsen själv med ett gosedjur i hand, alltså det gör ju så ont i hjärtat. Då tänkte jag liksom, tänk er att vi funkis familjer skulle behöva gå igenom. Alltså tänk bara så här, att så här, Frans, vi måste gå. Vi måste lämna hemmet.
Pelle, du måste lämna,
och tänk alla grejer han ska ha med sig.
Spring nu, du får hinna inte ta gosedjuren. Bara,
jag måste ha med min iPad-laddare. Jag måste ha med liksom alla grejer som man vet att han måste ha med. Och tänk bara en sån grej. Man sitter i något skyddsrum. Nej, du har ingen batteri på din iPad. Nej, du kan... Alltså, du vet, det är, alltså förstå alla dessa stressmoment som våra funkisbarn skulle liksom... Hur skulle de hantera det? Hur skulle de... Tänk de här som sitter och har funkisbarn nu i kriget.
Det finns... Jag läste det, att det är alltså 2,5 miljon människor i Ukraina med funktionsnedsättning. Varav... ja, jag vet inte hur stor del, men var ganska 30% eller någonting av dem hade då intellektuell funktionsnedsättning. 100 000 människor sitter på institutioner som alltså inte kan fly. Inte kan ta sig därifrån.
Ja, det är fruktansvärt. Det är
gräsligt. Vi har ju faktiskt försökt att få till en liten insamling här till att skänka lite pengar till, till just eller människor med funktionsnedsättning i Ukraina. Vi får se hur det går, men vi tigger lite. Vi får se om vi lyckas åt något håll. Men av naturliga skäl så brinner vi kanske lite extra för dem. Också för att vi ser, vi tänker ju på, som du sa Anna, på föräldrar till barn med autism, utvecklingsstörning eller vad det än må vara. Där du säger, där de faktiskt, de som kan fly har ju ett helvete bara att de flyr. Men att dessutom ha ett funkisbarn där de kanske måste förklara. Alltså gräsligt. Och tänk då de
extra
som...
Extra stressmoment i den här vidriga.
Och så de som flyr liksom. Och vet att de har ett barn kvar. Fast det är, å andra sidan har de lämnat dem på institution. Så kanske de inte heller ens träffar dem. Det vet jag inte, men...
Nej, men jag
det är ett land där det inte är lika...
Nej, det finns ju många som också inte, som kanske har mindre barn som inte är på någon institution som de ska liksom fly med. Alltså jag tänker bara på en sån enkel grej som ett strömavbrott här hemma är ju en katastrof. Mm. Det vet vi alla hur jobbigt det är. De har ingen batteri på paddan, de har inget internet, det är liksom så här... Alltså, det är en sån liksom, det är ju en bagatell.
Ja, det går inte och att tänk då att utsätt...
Det enda jag kan tänka mig är att...
Nej,
att,
men det jag menar är att liksom, alltså, ni förstår ju liksom hur en sån grej kan bli en katastrof. Tänk att liksom fly med de här barnen, vilken katastrof det skulle kunna bli. De är ju så otroligt rutinstyrda och det ska vara på ett speciellt sätt och de ska ha såna grejer och Men jag tänker mer att deras ångest, ångesten och stressen hos de här måste ju bli upphöjt i liksom.
Ja, men då tänk sen att hamna på flykt och komma till ett nytt land där du inte, alltså som Svante som säger så här, jag kommer aldrig flytta någonstans än till Sverige för jag vill inte lära mig andra språk. För han tycker det är så svårt på engelska. Jag kommer aldrig bo någon annanstans. Man bara, tänkte bara fly till ett land med ett barn eller med en Svante som har sina utmaningar till ett liksom, fly hals över huvud, lämna alla hönor hemma och liksom... dra och pappa är hemma och krig. Alltså det går inte att föreställa sig. Och det är liksom...
Ja, det finns ju, det är så många av de här barnen som lider av ångest ju också. Och det är såklart att bara dra fram den ångesten.
Och lämna sin trygghet. Lämna sin säng, lämna sitt gosedjur och bara lämna och dra liksom.
Ja. Ja, usch. Jag har ju,
jag menar det är jobbigt för ett vanligt vem som helst, normalstört barn. Men här blir det ju...
Men som jag så är det på lite högre volym i en funkisfamilj kan man tänka.
Och det är nog säkert många som inte kan det. De kanske har ett barn i rullstol eller vad det än är. Och som gör att de faktiskt får stanna kvar och inte kan fly. Och istället blir mycket liksom lättare offer för... Ja.
För terror.
Ja. Och institutionerna som säkert... Med tanke på att han bombar ett BB så har han ju säkert inga... Och jag kan ju tänka mig att Putin har någonting till övers för människor som är annorlunda. Så han skulle säkert bomba det ändå. Nej, det där är extremt, extremt tungt att tänka på. Man skulle vilja hjälpa till i den mån man kan.
Vi
kan
försöka hitta någon organisation som inriktar sig... liksom mer specifik på det. Alltså så här, Röda Korset, liksom Rädda Barnen och sånt. Men jag tänker att det finns kanske något som är mer specifikt. Då kan vi göra en insamling. Vi kan också göra en liten insamling bara via våra följare på Instagram och sånt. Så kan vi swisha, så kan vi skicka, swisha vi alla pengar vidare.
Precis, det tycker jag är jättebra. Jag hittade faktiskt en sån. Funktionsrätt Sverige har blivit kontaktade av organisationer och företag som vill donera för att stödja personer med funktionsrätt i Ukraina. Och där finns det en person som man kan få, som man kan kontakta på Funktionsrätt, som heter Monica Klassen McGrath eller något sånt där. Så då kan man göra det.
Men det är väl jättebra.
I så fall.
Så då kan vi lägga upp ut en sån insamling helt enkelt.
Ja, det gör vi. Det är jättebra.
Det är väl jättebra.
Det som är härligt när man har barn överlag, men kanske också barn med funktionsnedsättning som vi har då, eller variation, vad man nu vill kalla det. Det är på något sätt att livet pågår. Och de är så här, de går in i det och så är det jobbigt, och så kan de faktiskt gå ut och se ljuset. Och då får man ju haka på lite, och jag tycker att det är rätt skönt, därför att det finns ingen, det finns ju folk som är så här, hur kan ni ha en fest när det pågår i världen? Men det är så här, ja, vi hjälper ju ingen genom att gå ner i svart 24/7. Om vi fortsätter att leva och istället får kraft att kunna hjälpa till när vi har den möjligheten, så att säga, det är väl bättre. Man ska ju inte skämmas för att livet pågår. Och där tycker jag, där upplever jag att jag får väldigt bra draghjälp av mina barn.
Ja, man måste vara ganska mycket helt i, på gott och ont, så är vi så här, man är ju här och nu hela tiden med våra funkisbarn. För man måste också vara på alerten. Det liksom går fort, det bryts, som du säger, känslorna är här, sen blir känslorna där. Och man slungas mellan det här, vilket kan vara jobbigt, men vilket också gör att man kan inte så ofta stanna kvar i något. Liksom.
Nej, så är det ju.
Något liksom, de stannar inte förhoppningsvis oftast kvar jättelänge i en ångest över något. Det kan de ju verkligen göra. Man kan ju haka upp sig på saker som gäller dem.
Men ofta så går de ju, det pågår ju. Och det är ju inte så att...
Då tycker jag också att de där tankarna på det som pågår i Ukraina hjälper ju en att få lite distans till det som man själv hanterar. Liksom.
Verkligen.
Ja,
verkligen.
Det med det. Vi kan ju tyvärr inte hur går vi vidare härifrån? Precis. Vad har ni som väntar?
Jag kan säga att jag har konstaterat häromdagen att mina barn, jag hade en son som ju fick, i lördags var jag borta hos min syster som fyllde 40 år. Och då så hade vi våran Blanka här och skulle vara med barnen. Och Svante hade fått tillåtelse att han skulle gå och äta pizza med sina kompisar igen.
Som han gjorde restaurante. För ett tag
sedan där. På restaurante i norra Djurgårdsstaden. Så då skjutsade vi dem med båten. Och så skulle några andra föräldrar hämta dem efter en och en halv timme typ.
Oj, vad stort. Hur många är de då när de åker iväg?
Nej,
så
men
är det
då
liksom...
var de fyra. Fem var de. Fem.
Och bara bra. Svante som har svårigheter då dessutom.
Så att det men det är han som har uttalat. Jo, men det är det absolut. Det är bara han med diagnos. Och de hade det jättemysigt. Det gick jättebra. Så att historien handlar inte om det, utan det var toppen. Och kvällen innan hade han haft sleepover med två kompisar. Det var också toppen.
Oj, aha. Vilken helg.
Sen på söndagen så är jag och Marcus ute och går ett varv runt Ranholm med Agnes, vår hund. Och då sa jag till Marcus faktiskt så här: hörru, du tänkt nu på det här, älskling? Nu har vi varit föräldrar i snart 12 år. Och det är först nu vi tillsammans kan gå ett varv typ runt ön med vår hund. Vi har liksom aldrig kunnat typ, ja, om vi har haft barnvakt, ja. Men inte så här, för det har alltid varit... Nej, ni får inte båda gå hemma så hemma. Så att det är så här, man får ha tagit själv ett varv med hunden. Eller Marcus har gått med hunden. Så säger jag, nu ska vi se de här bra sakerna som faktiskt kommer. Det skulle jag kanske inte ha sagt.
Jag skulle ju säga det. Var det som ett brev på posten?
Varför säger jag de här sakerna? Hur är det möjligt? Ja, nej, men sen då ringer Svante. Mamma, vad är ditt kort? Jag bara, du ska inte ha mitt kort. För då har de fått lånat mitt kort när de går på pizzerian. Nej, men du ska inte ha, vad ska ni göra? Nej, men vad är det vi ska göra? Säger han då till sina kompisar i bakgrunden. De bara, vi ska till SOS-kiosken. Jag bara, nej, ni ska inte till någon SOS-kiosk. Och den ligger liksom i Djursholm. Det är ganska långt att gå, ta sig från ön till Djursholm liksom. Nej, men då är det så här nya, lite roliga stället där så här preteens, man går dit och köper en läsk typ på SOS-kiosken på Djursholms
torg. Ja, det är där jag får hämta paket ibland.
Mm. Ja, precis. Där kan man få åka och hämta paket ibland. Det är långt borta. Men, och det här har hans kompisar då gjort från skolan, så de har cyklat dit på väg hem från skolan. Det blir ju en omväg från Stocksund, men det är ändå så här, för de går ju Stocksund i skolan. Jag bara, vet du Svante, ni får inte det. Och då visste jag att två andra barn fick inte heller gå från ön och så här, ni får inte gå nu, jag säger nej nu, utan ni var borta igår och du hade sleepover i fredags, men nu säger mamma nej, du får vara hemma, vi kommer hem om 10 minuter, jag och pappa. Då slänger han på luren och jag bara pff. Eller han är först, han säger, du låter mig aldrig göra det roligt, jag tänker visst göra det, och jag bara, jag låter det visst göra massa roligt, men inte det här. Kommer hem, då är, har de ju stuckit.
Nej!
Åh, kortet jo. Också.
Och du har fått tonårsproblem.
Mm. Ja, det är dit det ska komma. Jag joggar iväg mot färjan som turar på den här lilla ön. Jag bara, hej, möter några. Jag bara, har ni sett Svante dem? Ja, de gick mot färjan. Men färjan har gått mot stan så de kommer missa den. Jag bara, perfekt. Kommer till färjan, de är inte där. Ser längre bort på ön, så här, men typ 400-500 meter fram. En svänger de upp, då ser jag en av de här kortaste killarna med sitt fluffiga blonda hår springer. Jag bara, jävla ungar. Och de är liksom så, jag har så dålig kondis som är för långt före mig.
Du skulle haft en liten så här packmopp eller någonting,
ja,
som du kunde bara.
Ja, skulle
jag
haft en liten elcykel. Ja, men det hade jag inte, utan jag och Agnes joggade efter och tog så här branta backen upp för ett berg för jag skulle genskjuta dem, tänkte jag. Jätteanfodd var jag. Det gick. Så kom jag upp vid det vi kallar mördarbacken som är efter liksom bron, för då förstår jag så här, de är på väg av och gå, för de hade tänkt att färgen, och så de gå över bron och gå bort. Det är långt,
det är ju sjukt timme, långt liksom, att gå.
Eller 45 minuter. Hur som helst så bara ser jag mitt på bron. Då är jag ovanför den här branta backen innan. Liksom ovanför bron. Så jag är kvar på ön. De är mitt på bron. Jag bara, Svante. Och så ropar jag deras namn. De övriga utelämnar dem här nu. Då springer alla.
Nej.
Alltså ifrån. Jo. De lubbar ifrån mig. Och du vet. Och då har jag ringt Marcus. Jag bara, ta båten. De är på väg mot Stocksund. Så ta båten och kör dit. Så han kommer.
Och du har inte kollat med de andra föräldrarna. Om de har sagt ja eller nej till
jo,
det här.
Jo. Med en mamma som är en av mina närmsta kompisar vars två barn var med. Och sen var det en annan pojke med som jag inte hade stämt av med föräldrarna.
Och de, men, ingen fick okej till det här liksom?
Nej, ingen fick okej. Och de visste att de inte skulle gå. Så att då den sista pojken vet jag, hade inte pratat med sina föräldrar. Men det gör
de här två, är det de jag också känner?
Mm. Ja. Och vi i varje fall. Ja, men så halvspringer jag ner över bron och då ser jag så här, för jag ser ju ändå viken, så jag ser att de inte har gått bort mot Djursholm. Så jag bara, de gömmer sig någonstans. Men jag hittar dem inte. Jag bara står och skriker så här i parken, det är söndag, strålande sol. Tror ni jag var själv där eller? Jag bara, Svante! Och så de övriga namn så här högt. Kom fram! Och så ser jag en mamma från Tranholm och jag bara, hej, har du sett dem? Hon bara, nej, jag har inte sett dem, säger hon. Och så pekar hon ändå så här. Då gömmer de sig in så här lekställningshus som har så massa olika våningar. Där hade de gömt sig. Och en person hade gömt sig bakom en soptunna.
Då vad roligt!
Blev jag så arg. Och då sa jag så här, ja, men du vet, jag blev jättearg. Och jag blev, fast ändå så här, hur fan gör man nu? När man liksom så här, de bara skiter i mig. Och jag är ju också så här, alla, flera av dem, eller liksom, de känner ju mig väldigt väl, alla de här barnen. Inte bara mitt eget barn. Men jag så här, och då sa jag det, jag försökte liksom säga så här, ni får nästan, ni är alltid hos oss och ni är alltid välkomna. Ni får så, i fredags fick ni sova över, i lördags fick ni gå på pizzeria. Men när jag säger nej så måste ni liksom respektera ett nej. Ja, men det är världens tråkigt, det är tråkigt på ön, säger Svante så här, blir så här. Jag bara, och så var jag arg. Han bara, var inte arg på mina kompisar. Jag bara, jo, jag är faktiskt arg på er också. Ni visste att ni inte fick gå. Ni tar mitt kort. Ni, och kortet spelar liksom.
Jo, det spelar väl en jävla roll.
Jo, det är väl en jättestor grej. Ja.
Jo, men det är en stöd. Han hade det nog i fickan. Och han är så här, Svante fattar ju. Han är nog så här, men vi kan ta mammas kort.
Ja,
för det
tycker de andra bara,
ja, det för de skulle, är en stor grej.
Det var, men, de fick köpa vad de ville sen när de kom fram. Ja, de var ju jättespända på det här.
Ja,
det
de hade ju sett fram emot att få länsa konto på läsk och godis. Mm. Nej, men och det är klart att det spelar roll. Men det var, jo, och det gör det ju såklart. Och framförallt, Svante har ju så dålig förståelse för så här. Alltså han förstår att man inte får sno saker. Men han tänker att mitt kort är hans pengar. Alltså att han har, ja. Hur som haver, så var jag mer så här, att ni, jag litar på er. Och när jag säger alltid ja. Och nu när jag säger nej måste ni inte veta. Men det, hur som helst. Det gick ganska bra. Men då kände, de vart ledsna. Och så kom Marcus och var en jättearg på det ena barnet. För han hade ringt honom typ 40 gånger. Och han tryckte bort honom hela tiden.
Mm-hmm.
Och han bara, såg inte att det var du. Man bara, vem tror du ringer när några föräldrar jagar efter er och ni inte har fått gå och någon ringer 20 gånger. Jag tror att vi fattar vem som ringer och skriver sms, svara nu. Och då kände jag, efter det här så tog vi Svante och åkte hem. Då skulle han först säga, jag vill gå hem med mina kompisar. Jag bara, ni kan få åka allihopa i båten. Ja, det skulle de först. Jag bara, nej men vi går hem. Och sen kom Svante springa och sa, förlåt mamma, jag vill åka mer. Och var så här ledsen och grå, jag ska aldrig mer, jag kommer aldrig mer göra det här, aldrig. Jag bara, jo men det kommer
Kumpen.
Du. Men du måste liksom bara säga, jag säger ja. Vi säger väldigt ofta ja, jag och pappa. Vi har alltid barn hemma hos oss. Men du måste, om vi säger nej, måste du också lyssna på det liksom. Så att vi får se hur det går framåt när vi någon gång.
Åh, vilken milstolpe liksom.
Men alltså, jag kände så här, Polly är 7 år. Om man då räknar med att Svante, hon kommer gå om lott. Om det börjar nu då. Så är hon, vi ser att hon är 18-19 då. Så det är 11-12 år av tonår. Hur fan ska jag klara det?
Nej.
Det är ju hela, alltså, hela mammalivet.
Menar du att du säger det när jag sitter här?
Nej men
jag vet.
Vi är alla tre. Det, jag tänker de tankarna så ofta. Hur, jag tyckte det var jobbigt till nu. Vad fan händer från och med nu?
Nej men Anna, jag vill ha hjälp av dig. Det är därför jag tar upp det här. För att jag fick sån känsla att jag bara, men det är lika mycket tid av som jag har levt som mamma som jag nu ska leva som tonårsmamma. Och då kände jag så här, så trött och slut som jag känner mig nu. Hur ska det gå? Jag kände på riktigt så här, jag tror inte ens att det är möjligt. Så Anna, please help
ja, out. Nej men jag har inga hjälp. Jag har ju sagt hela tiden, att, och det säger ju alla, små barn, små bekymmer. Men det förstår man ju inte förrän man kommer hit.
Det är då helvete också, höll jag på att säga.
Men det som jag tycker är jobbigt, nu är ju inte Frans där, så jag har ju inget funkisbarn som är där. Nej. Än. Men det som är jobbigt tycker jag, och det är ju det som du beskriver så bra, det här att helt plötsligt så slutar de ju lyssna och har noll respekt. Ja. Man är ju van, när de är små kan man ju säga så här, nej så där gör du inte. Man kan också säga typ så här, nu går du in på ditt rum eller nu får du gå och lägga dig. Eller, alltså så här, och de gör som man säger, även fast de typ inte vill.
De vågar inte gå emot liksom.
Nej, men vad ska man göra när man har liksom en som är svinlång och mycket större än en själv och säger nej? Alltså det är så provocerande. Det är ju det tycker jag nästan som är jobbigt. Att, och som nu när de inte lyssnade på dig så måste du ju känna, det var ju inte bara det att de faktiskt stack. Utan det är ju provocerande att du så här jagar dem och de skiter i det. Det är ju det som blir grejen.
Att de springer. Ja.
Man bara, men lite skönt för mig att höra som har levt med Kalle här nu ett år i rent helvete. Och liksom där han ju då fortfarande och rapar och fis. Han är så här, som jag sa till honom idag, du är faktiskt en ganska oskön och ofräsch människa. Och därför var det skönt att höra att det var något mer som kunde få känna på detta när det gäller då funkisbarn. För det är så svårt tycker jag. När man har liksom det dubbla. Jag fattar att det är skitjobbigt Anna oavsett. Men när det är en funkis som har de där grejerna så är det svårare. För att man, som det vi pratade om innan, man får göra de här långa bågarna. Man måste vara jättetydlig i konsekvenser och dra paralleller och grejer. Det är inte bara att säga liksom, förklara, det är inte okej och en konsekvens och så får de välja själva om de ska lyssna på det eller inte, utan här måste man ju ta liksom så långa vägar in.
Ja men för mig så finns
jätte
ja,
och jag kan också känna så här att jag har ju då snart 3 stycken i puberteten. Dexter är ju liksom lite på gång in, men det som jag också tror att jag kommer känna med Frans när det är hans tur, då kommer också komma lite av en sorg över att han inte, de här grejerna som jag tycker är jobbiga nu att gå igenom, kommer jag nog tycka är jobbiga att Frans kanske inte går igenom. Ja, förstår ni vad jag menar? Ja. Att det kan också bli en jobbig grej att man så här, jaha, varför är inte han ute på natten? Varför är inte han
då? Ja, du har ju något att jämföra med.
Ja, och jag tycker, det är inte så att jag tycker det är kul att vara nattvakt nu för tiden och vara uppe på fredag och lördag natt och vänta tills barnen trillar in. Men det kanske jag kommer känna när Frans är där, att det är en sorg att jag inte får vara det. Det är det här som är så konstigt tycker jag. Att man liksom, det är saker som man tycker är jobbiga som blir ju ännu jobbigare om de inte gör dem faktiskt också. Förstår ni vad jag menar?
Att det, ja, men liksom, det finns ju den aspekten precis som du är inne på. Och jag blir dock nöjd för det här. Jag känner aspekten att så här, om man tittar på en av Svans närmsta kompisar som är, han är en busig kille som liksom säkert utmaningar som inte liksom så. Jag ska inte ställa diagnoser på Svantes kompisar. Men så här, och man vet, alla känner till de här pojkarna. Som vi liksom kan ha någon NPF-diagnos eller kanske inte. Eller så, som är bara så här lite kicksökare. De provar grejer och sånt. Mm-hmm. Och min son, det finns jättemycket spännande runt de personerna. Och min son kommer vara en sån som hakar på det. Och kommer vara så här, oh, men han gör ju... Och jag ser den så här, och grejen är den att det är fantastiskt. Men jag känner ju inte att så här, gud stackars Svante som inte får gå ut på fest. Jag känner så här, snälla Svante, gå inte ut på fest. Jag kommer köpa en gård i skogen. För jag tror att han kommer dö. Mm. Alltså nu låter jag helt hysterisk. Men jag kände mig helt hysterisk.
Nej, men du måste ju få... Ja.
Men det är ju också för att Svante är där i gränslandet. Eftersom han har så många kompisar utan diagnos. Så att han får vara i den världen. Och då blir det ju helt plötsligt farligt.
Jag känner, men jag känner typ det.
Det förstår jag att du känner. För då skulle jag ju också känna om Frasse hakade på... Det vill säga att Frasse skulle haka på Dexter och hans kompisar. Då skulle jag ju vara livrädd. Mm. För att det blir ju... De är ju redan mer utsatta.
Ja, och gränser och de inte, då också, för de är inte det helt naturligt. Ja. Bara, oj, men så gör man inte. Bara, nu gör man så här. Och man bara... Jag är bara...
Nej, det förstår jag verkligen. Att det känns ju mer liksom jobbigt än om... Om Frasse skulle hänga med Svante och Kalle och Pelle och de skulle liksom hitta på något bus, då skulle inte det kännas lika farligt.
Nej, men de skulle inte göra det på den nivån. Men jag tänker, Petra, tror du att det kan vara, och det är ju både glädje, eller det är på gott och ont det är med, men de kompisarna som man hänger väldigt mycket med nu, tror du att det kommer att lösa sig naturligt att de växer ifrån varandra?
Nå, vissa kunde man ju tänka att så här, det kan de ju få göra. Men sen tror jag att så här, vissa kompisar också, det beror helt på var man hamnar. Och jag tror att det är så himla, nu går inte han i skola med dem, vilket gör ju det lite lättare. För det är ju ofta så här, gänget som har lite krångligt i skolan, de har svårt med koncentration, man kanske börjar skolka, man börjar göra andra grejer. Man får uppmärksamhet på andra sätt, för det märker man ju med de här barnen, att jättemycket uppmärksamhet handlar det om. Folk skrattar och tycker man är cool. Eller kanske skrattar åt.
Jo, men så är det ju. Men jag tänker...
Och testa gränser. Det var ju det de gjorde nu med ditt kort. Ja. Och så här, vi skiter i vad hon säger. Att de, det är ju en frigörelseprocess liksom, som de är inne i.
Ja, men jag tänker att det är nu. Jag växte upp med en tjej. Våra föräldrar var goda vänner. Och hon var liksom dagbarn, så kan man säga, som var adopterad från Indien. Hon hade, som jag förstår idag, då, en lindrig utvecklingsstörning, men lite grövre än det som mina killar har, och absolut grövre än det som Svante har. Men liksom, vi hängde ju, och sen, men så kom man upp i den här åldern, 11 år typ, och naturligt så gled vi ifrån varandra. Ja. Vi fick olika liv, hon och jag liksom, vi kunde ses under andra former, men det var inte så att hon var med mig och mina vänner när vi gjorde saker längre då.
Nej.
Så jag menar att de kanske...
Att det löser sig, att han blir ensam snart.
Nej, jag menar inte så. Jag menar att Svante går åt ett annat håll också. Ja.
Och det tror jag. Och så kommer det nog bli. Och på gott och ont kommer det nog bli så. Liksom.
Eller, ja, men verkligen gott och ont. Så är det ju.
Så att jag tror att det nog...
För man är ju samtidigt glad att han får vara med. Eller får.
Ja, och de kanske fortsätter hänga på Tranholmen. Mm. Och där de är i sin miljö. Men han kanske inte hänger med dem på fest i Stocksund. Till liksom 8 eller 9 eller vad det är. Nej. Där liksom.
Nej.
Nej, och gör han det så hoppas man ju inte att han får bli den här roliga killen som de tycker att så här, Svante gör allt vi säger. Han är jättekul att ha med på fest, för säger vi hoppas och hoppar.
Vi tar den här drogen så kommer han ta den.
Ja, men tror ni det? Om...
Det vill man ju inte heller.
Jag tänker, om man har en så lång historia som de har, som han har med de pojkarna, så har de nog en genuin kärlek till honom, så de skulle nog inte vilja utsätta honom för det. Det är en annan sak att träffa någon nu och tycka så här att, och han verkar lite kul, vi tar med honom för han kan väl lura. Liksom. Det är ju ens mardröm hela tiden. Men jag tror inte de som liksom har...
Nej, och jag tror att det finns många skyddande änglar runt Svante utav hans kompisar också. Så att det liksom, det finns nog... Och jag hoppas...
Och deras föräldrar.
Ja, och liksom, exakt. Mm. Och det, jag hoppas att det är så. Men jag kan ju säga att det blev så här, när jag insåg att så här, lika länge som jag var förälder nu, lika länge ska jag vara tonårsförälder och två barn som... På olika sätt kommer nog ha, liksom, jag tycker Pollan redan nu är en tonåring och håller på och fräser. Och,
jag tycker du är duktig som ändå ser ett slut om 12 år, jag ser det tills jag dör.
Ja, men inte tonårstiden, alltså jag funkislivet vidare, men sen blir jag vuxna och då vill inte tonåringarna vara med dem längre.
Men i och med att min son är som han är, så är han ju alltid varit som en tonåring på ett sätt. Så tänker jag, han kommer ju vara som han, den här som dricker kaffe i Köping liksom, som bara är sur hela tiden. Nej. Så, men så kommer Kalle vara.
Nej.
Men Anna, jag tänker, du har ju skyddsänglar, tänker jag, i storebrorsorna där kring Frans. Det måste väl kännas lite skönt?
Ja, det gör det faktiskt. Mm. Det är ju ändå skönt. Och att han har nu hänger ju inte han på samma sätt som Svante gör med ett gäng liksom här killar utan svårigheter. Men man känner ju ändå om han skulle göra det så skulle han ju ha sina brorsor som verkligen... Det är ju
och härligt. Den dagen han börjar göra saker själv liksom, så om någon skulle göra nära av honom eller försöka ta med honom någonstans, så finns det säkert någon av ditt lilla gäng någonstans i närheten som kan kliva in.
Och, ja, det tror jag verkligen. Så det är faktiskt,
tror att de kan sluta upp även kring våra? Och Polly?
Det tror jag. Inget problem. Inget problem.
Det känns lite lättare då, Anna, faktiskt. Om Melvin och Vilgot kanske kan kliva in och hjälpa till.
Jag ska bara få dem att komma ur den här tonårsperioden först innan dem.
De får ta hand om Polly då, helt enkelt.
Ja, precis.
Ja. De tar hand om Polly och Holly. Jag tror att Polly och Holly, de kommer klara sig själva. Där tror jag vi kan...
De där tjejerna är jag faktiskt väldigt lite orolig för. Jag är mer orolig för deras föräldrar faktiskt.
Jag skulle precis säga att jag är mer orolig för om vi kommer ha liksom någon form av hjärtinfarkt då när de kommer börja. Liksom.
Alltså det är två små liksom fashionistas redan i den här åldern.
Det var någon som hade sagt till min svägerska när hon berättade att hennes bror då har 5 barn och att det är 4 killar och en tjej. Då hade de sagt så här: åh, stackars tjejen, hur, alltså får hon en syl i vädret och hur liksom är hon? Eller någon bara, om hon får en syl i vädret, alltså hon styr
hon är sylen
typ
i
den där familjen.
Ja, precis, hon är sylen i vädret. Ja, vad roligt.
Ja, nej, men det här, och det tror jag är liksom, det är väl nästa grej som vi kommer oroa oss för. Det är väl det här med pubertet och när de kommer in i nästa vuxenfas. För att då skiljer de ju sig också mer från... Alltså, det blir ju större
och större. Då är de både jobbiga för en själv och för andra. Det är det som är så härligt.
Ja, det är lovely.
Och luktar inte så bra heller.
Precis. Liksom, det blir bara att komma ner på morgonen med morgonbång och stort könsfras. Ja, vad ska jag... Nej, men det...
kalsonger.
Det är jättemysigt. Kalsong
på. Min son har börjat använda kalsonger. Jag är jätteglad för det.
Ja, alltså, men Kalle säger ja, men jag måste få vara naken en liten stund först. Han sover i kalsongen, tar av sig dem när han vaknar. Ska vara naken en stund i soffan under filten och sen på.
Okej.
Ja, så.
Varsågod för den bilden. Men där måste man ju börja prata snart då med honom om det här. Att man inte kan vara naken. Alltså, det är ju det också att vi måste lära honom.
Börja, jag gör ju inget annat. Han skiter i det. Det är också det svåra med de här barnen. Andra barn kan ju känna, vad pinsamt eller jobbigt. Helt fri från alla sådana känslor. Det bryr inte jag mig om sen.
Nej.
Han är helt liksom. Sen kan han skämmas för andra saker och bry sig om annat. Men just det där när jag försöker att gå på den linjen. Att ni måste tänka på för att andra kan tycka. Eller bla bla bla. Nej. De är helt...
Men om han ska bada i sommar. Skulle han kunna bada naken då bland folk?
Oh yes.
Men det gör ju även hans mamma bland folk. Så att det behöver inte...
Jag skulle liksom precis säga det. Finns det någon liten
koppling?
Kan
väl att mamma gör det också. Men Kalle får inte det, så han gör inte det. Men jag morgonbadar naken. Det gör, kanske också eftermiddagsbadar och kvällsbadar. Ja. Men det är för att mamsen är så perfekt.
Ja.
Precis.
Ja, hörni.
Ja, varsågod för de bilderna.
Ja, ska vi lämna våra kära lyssnare med just de bilderna i huvudet?
Vi gör det. Jag ber om ursäkt.
Gör inte det.
Nej, och jag tycker så här, Petra, du får ju kanske hålla i ditt kort hårt nu då, för att nu vet man ju inte vart det där
hamnar. Nej, jag tycker hon ska öppna det nu och så ska vi alla skänka lite pengar till barn med funktionsnedsättningar i Ukraina.
Det ska vi göra.
Vi lägger ut någonting om det. Anna, du är duktig på det.
Det gör vi.
Vi lägger ut något.
Vi lägger ut.
Håll utkik och så är vi med och gör någonting bra här, hörni, allihopa.
Vi swishar en lite större summa från vår podd och så får lyssnare som vill delta jättegärna skicka, så vi skickar en klump pengar till en organisation som kommer fram till funktionshindrade i Ukraina. Hjälp.
Det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram och tack för att du lyssnade.
Puss från veckan igen.
Hejdå.
Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.